Ja, vi ska gå till fortsätta i Efesierbrevet. Kapitel 1. Så om ni har biblar så slå upp Efesierbrevet. Och jag ska predika från verserna 10 till 12. Om de utvaldas frälsning som är säkrad i sonen. De utvaldas frälsning säkrad i sonen. Efesierbrevet 1 och 10 till 12. Jag läser från vers 9 så vi får lite mer sammanhang. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Så som sagt, här talar texten om Guds utvalda och deras frälsning som är säkrad i sonen. Sammanhanget, första kapitlet i Efesierbrevet. För att göra ett litet sammandrag, det är aposteln Paulus som skriver, inspirerad av Guds ande, till församlingen i Efesus, troligen ett rundbrev som skulle läsas upp i församlingen i regionen där, olika församlingar. Och Paulus börjar brevet med att lägga ut den sunda läran. Och sedan går han vidare till praktiken i andra halvan av brevet. Men först lägger han ut läran. Den rätta teologin är viktig för det rätta livet, för den rätta motivationen i det rätta livet. Och han börjar första stycket, som vi gått igenom några delar ur, börjar han med en lovprisande undervisning om Guds utkorelse av församlingen. Att Gud har predestinerat, han har förutbestämt de som ska bli frälsta. Och Paulus säger, Gud har förutbestämt er. Gud fadern har förutbestämt er till att bli hans heliga barn. Han har förutbestämt er till adoption. Gud fadern har förutbestämt er till att tas upp som hans barn, adopteras in i hans familj för att stå heliga och fläckfria inför honom. Det är vad Gud fadern har gjort. Han går igenom vad treenigheten gör i frälsningen. Och här i det här stycket så går han igenom vad sonen har gjort. Gud fadern har utvalt. Gud sonen har utlöst genom sitt blod i tiden. Gud fadern utvalde dem redan innan jordens grund var lagd, enligt sin egen suveräna vilja och beslut. Innan de gjort gott eller ont. Det berodde helt på Guds egen vilja. Och i tiden kom sonen och gjorde det som de hade bestämt. Planen som de hade bestämt från början. Han kom, och det hände för ungefär 2000 år sedan. Kom han, och som det var bestämt gav han sitt liv för de utvalda. Utlöste dem för att ge dem syndernas förlåtelse och evigt liv. Friköpte dem från synden och lagen och dess straff genom sitt blod. Och det här, och senare kommer han till anden som applicerar frälsningsverket längre fram på de utvalda och sätter sitt sigill på dem, förseglar dem, bekräftar att de är utvalda ska bli och frälsta, och ger dem anden som en handpenning. Men vi är fortfarande inne i vad sonen har gjort, och förra gången så tittade vi på att sonen har utlöst dem och frälst dem. Och här fortsätter vi att se på hur allt detta är gjort för Kristus. Det är till Kristus. Vi är frälsta. Det är i Kristus som vi är utvalda och frälsta. Och allting är till hans ära och pris, för att vi ska bli till hans ära och lovpris. Vers 10. Det var den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Här står det bokstavligen i tidernas fullhetsförvaltning, och det har översatts till att det var den plan som skulle genomföras när tiden var inne här i folkbibeln. Kanske andra översättningar sagt andra, men där syftar på den förvaltningen som Gud har haft, eller upplägget som Gud gjort i den förflutna evigheten. Det här upplägget att genomföra den här eviga planen som skulle ske i tiden, när tiden var inne. Och vidare att sammanfatta alla saker i himlen och på jorden i Kristus. Så planen var att sammanfatta alla saker i himlen och på jorden i Kristus. Det fadern gjorde när han utvalde, och sonen som utlöste, syftet och målet med detta var att det var till Kristus och i Kristus som allting skulle sammanfattas. Allting skulle sammanföras och sammanfattas i honom när tiden var inne. Så frågan är, när, exakt när hände detta? Och vilka saker är det som har sammanfattats och sammanförts i Kristus? Vi ser redan nu så har detta hänt, att Gud har, Kristus har i sin person sammanfört Gud och människa. Han har sammanfattat Gud och människa, fört dem samman i sig själv, som vi läser om i Kolosserbrevet 1:20-22. Samma sak, ett parallellstycke där Paulus skriver om samma undervisning som han skriver om här och undervisar till dem i Kolosse, där han säger: genom honom, genom Kristus, försonades alla saker till honom själv, då han stiftat fred genom sitt blod på korset. Genom honom, oavsett sakerna på jorden eller sakerna i himlen. Och ni som en gång i tiden var fjärmade och fiender genom tänkandet i de usla handlingarna, ni är nu också återförsonade i hans kötsliga kropp. Så Kristus skulle sammanföra Gud och människa i sig själv. Genom sitt verk på korset skulle han sammanföra människorna, de utvalda människorna, församlingen, de som han skriver till, och alla kristna skulle sammanfattas, föras samman, försonas med Gud, ta bort Guds heliga vrede som vilade över syndarna på grund av deras synder, ta på sig straffet för deras synder och försona dem båda. Ta bort fiendskapen mellan människorna, mellan de utvalda, mellan människorna och Gud. Vi kan också se det på ett djupare plan, att Gud och människa förenas i Jesu person, i den så kallade hypostatiska föreningen. Att Gud, Jesus är Gud, 100% Gud och 100% människa, sammanförd i en enda person, i en enda kötslig kropp, utan att blanda ihop dem, utan att den ena uppslukas av den andra, utan att den ena försvinner. Han uppgav inte sin gudomliga natur, och inte heller var det så att den gudomliga naturen åt upp den mänskliga naturen, utan det var en förening av de båda naturerna, 100% människa, 100% Gud. Så på ett djupare plan så sammanförs Gud och människa i personen, sonen, Jesus Kristus. En annan aspekt av vad han fört samman, så är det andra människor med varandra. Han har fört samman Gud och människa som var fiender med varandra. Men det stämmer också att människor är fiender med andra människor. Folkslag är fiender med andra folkslag. Och särskilt här i Efesierbrevet, israeliterna, Israels folk, judarna och de icke-judarna, där fanns det en fiendskap mellan dem. En skiljemur som vi läser om i Efesierbrevet 2:14-16. Där han talar också om Kristus som är vår frid. Han gjorde dem två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Och så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Så här ser vi samma sak. Människorna behöver försonas med Gud, men människorna behöver också försonas med varandra. Det är fiendskap mellan mänskliga folkslag. Vi talar om rasism eller om xenofobi bland mänskligheten, och det är så det ligger i människans natur att vara xenofobisk, att vara främlingsfientlig, att vara i fiendskap med andra folkslag. Det ligger så i människans natur, i människans syndiga natur, att vara rasistisk mot andra folkslag, att vara xenofobisk mot andra folkslag. Och det är därför som mänskligheten ständigt har varit i krig, inte bara med Gud utan mot sig själv, mot varandra. Det är ständigt krig över världen. Det är aldrig fred på jorden, som man sjunger om och som man talar sig så varm om att man ska försöka genomföra mänskligt. Men det fungerar inte. Det är Gud och endast Gud i Kristus som kan skipa fred mellan folk, mellan människor. Och det är det vi läser om här, mellan judarna och hedningarna på Nya testamentets tid. Rådde en fiendskap som vi läser om i evangelierna. Judarna tyckte inte om romarna för vad de gjorde mot dem. De tog ut skatt, de förtryckte dem. Det var ständigt upprorsmakare som ville göra uppror mot Rom, attackera romarna för vad de gjorde. Och de trodde till och med att Jesus skulle vara en sån upprorsmakare som skulle frita det judiska folket, störta romarriket och införa ett israelitiskt suveränt styre i Israel. Och man försökte döda och hugga ner romare, och som vi hörde om förra gången i Kajs predikan om Petrus som hugg av romarens öra, eller tjänarens öra, som när de kom för att korsfästa Jesus. Även Jesu egna lärjungar var inne på att starta krig, göra uppror mot Rom och med våld göra Jesus till kung. Men varje gång detta skedde så drog Jesus sig undan. Han hade ett annat uppdrag. Det var inte så man skulle stifta fred mellan människor, utan han gick till korset. Han undergick lidandet, gick till korset, för det var så som man stiftar fred mellan Gud och mellan människor. Och här längre fram talar Paulus nu efter det faktum som vi läser om i Apostlagärningarna, om hur den kristna församlingen börjar bland judar i Jerusalem och sprids ut, och till slut kommer de till insikten att också hedningar, icke-judar, ska inkluderas i Guds folk, i församlingen, och människor av främmande språk och tungomål blir inkluderade i Guds församling. Fiendskapen mellan judar och hedningar tas bort. Skiljemuren rivs bort i en enda kropp. Förenas judar och hedningar, folkslag, med varandra i Kristi kropp, i församlingen. Försonas med varandra, med Gud, i hans kropp, genom korset, där han dödade fiendskapen. Så detta har skett i tiden. Det var Guds plan att göra detta. Det var Guds upplägg redan i den förflutna evigheten. Det var inte Guds plan, plan A, plan B, plan C. Att judarnas folk var plan B när Noa inte fungerade. När det inte fungerade att dränka synda mänskligheten i syndafloden, så fick han ta till plan B och försöka rädda mänskligheten genom judarna, eller bara ta sig ett enda folk som skulle vara hans speciella folk. Nej, det var Guds eviga plan från början att alla de här sakerna skulle ske. Syndafallet, syndafloden, Israel och ända fram till korset och vidare, att Gud skulle frälsa människor av alla folkslag och försona dem med sig själv, försona dem med varandra, och i slutändan ska de stå där förenade som ett enda folk, Guds folk, och tillbe honom i himlen för evigt. Detta var Guds eviga plan, och det här har redan skett på ett sätt, men det har också inte skett ännu. För allting, alla Guds utvalda ska samlas in och sammanföras, och det har inte skett än i verkligheten, men det är säkrat och förverkligat genom Jesu verk på korset, hans död och uppståndelse. Men allting, det står alla saker bokstavligen i texten. Alltet, världsalltet, universum ska underordnas Gud till sist. Det betyder inte att alla individer och människor och personer är friköpta och frälsta genom Jesu blod. Men allting kommer till slut att läggas under hans fötter. En del kommer att läggas undergå hans eviga straff, och han kommer att vara den verkliga kungen över dem i vrede. De kommer att vara under hans vrede, och allting kommer vara under hans välde, som vi läser om i 1 Korinthierbrevet 15:28, om fulländningen, fullbordan. När allt väl har satts under honom, sonen, då ska han, sonen, sättas under honom som satte allt under honom, så att Gud får vara allt i allt. Så allting ska återgå, allting ska samlas tillbaka, sammanfattas i honom, i Gud, i Kristus. Och han ska råda över allting, som han gör redan nu, men som kommer att bli en påtaglig, synlig verklighet för evigt i framtiden. Vers 11. I honom har vi också fått vårt arv. Vi har fått våran del i Kristus. Bokstavligen står det att vi tilldelades i honom. Och tolkningar från översättningar tolkar detta som att vi har fått vårt arv. Vi har tilldelats en arvedel i Kristus. Vi har en del i honom. Tankarna förs till Israels folk där de tilldelades Kanans land. Kanans land delades upp i de olika stammarna och de tilldelades sina arvedelar. Och på samma sätt här så talar det djupare om hur vi tilldelas hans folk, hans utvalda, tilldelas en arvedel i Kristus. Vi har del i honom. Och det sker av Guds suveräna disponering av hans upplägg. Det är han som delar ut arvet. Det är hans upplägg att göra detta. Det är hans bestämmelse. Det är inte vår egen bestämmelse, vår egen vilja. Att vi skulle få del i honom, i Kristus. Vi skulle få del i hans förtjänster, inklusive hans arv. Vi skulle få del i det han förtjänat genom sitt fullkomliga liv och genom sin död och uppståndelse. Skulle vi få del av hans död genom att våran skuld utplånas och hans död tillräknas oss, hans rättfärdighet tillräknas oss. Vi ska få del i hans uppståndelse, vi ska bli nya skapelser, födda på nytt. Vi ska få del i hans rättfärdighet, få hans fullkomliga lydnad tillräknad åt oss. Och senare, eller redan nu också, evigt liv, men längre fram, uppståndelse i härlighet och förhärligande. Så detta talar om hur sonens död har säkrat ett säkert arv som vi ska ärva tillsammans med honom, vi som är hans utvalda, som tillhör honom, som tillhörs hans folk. Därför att vi är förutbestämda till det av honom, av Gud. Vers 11. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. Vi har i förväg utsetts enligt hans föresats till att få det här arvet. Det var inte att han förutsåg vad vi skulle göra. Att han förutsåg de som skulle göra gott och sedan förutbestämde dem. Att han i det förflutna, i evigheten, såg in i framtiden och såg vilka som skulle göra det goda och utvalde dem på grund av vad de skulle göra i framtiden. Det är inte poängen som Paulus gör här. Nej, poängen är tydlig att det handlar om Guds suveräna val, Guds egen vilja. Att det är Gud som verkställer alla saker enligt sin viljas råd, enligt det som han i förväg bestämt att göra, enligt sin viljas råd, sin suveräna vilja. Inte enligt din vilja, eller min vilja, eller djävulens vilja, eller någon människas vilja, eller köttets styrka. Nej, enligt hans egen viljas råd och beslut och bestämmelse och upplägg, så har de utvalda, de församlingen, utsätts i förväg, predestinerats till att få del i Jesu död, uppståndelse, rättfärdighet och slutligen härlighet. Och det talar också om säkerheten i att det kommer med 100% säkert att ske. För det beror inte på en människas vilja. Det beror inte på vad de utvalda skulle komma att göra. Eller vad du eller jag skulle komma att göra. För det beror helt och hållet på vad han har bestämt. Och att han faktiskt verkställer allting som han har bestämt. Enligt hans viljas råd. Vi är förutbestämda till det av honom som verkställer allting genom sin viljas råd. Lika lite som det är någon annan människas vilja så verkställer han inte bara vissa delar av sin viljas råd utifrån hur de reagerar eller handlar efter det. Eller några få saker av sin viljas råd. Nej, han verkställer alla saker som han har bestämt. Allt det som han har bestämt kommer med säkerhet att ske. Och det här inkluderar i det här sammanhanget poängen att de som han har utvalt till frälsning, de som sonen har dött för, de som han har bestämt ska inkluderas i sonen, komma till tro och omvändelse på honom. De kommer med säkerhet göra det, men inte bara det, de kommer med säkerhet att bevaras hela vägen fram tills de får den slutliga arvedelen som är utlovad till dem. De kommer få precis allting tillsammans med allt det som Kristus har gett. Han som dog för dem och återuppstod för honom. Gud som gav sin egen son för oss. Skulle han då inte också ge oss allt det andra tillsammans med honom? Och vi ska läsa den texten i Romarbrevet längre fram. Men vers 12. För att vi som först satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. Och detta är målet med allting som man säger flera gånger genom den här texten. Efter varje strof så säger han att detta sker till priset av hans äras härlighet. Till hans priset av hans nåd och ära. Han talar om de som först har satt vårt hopp. Eller de som hoppades i förväg. Eller de som före hoppades. Det är sant på ena sidan att det var judarna, det judiska folket, som var först med att ha sitt hopp i den kommande Messias som skulle komma. Där i Gamla testamentet så såg de fram och hoppades på återlösaren som skulle komma och verkligen frälsa dem. De såg de offer de skulle göra år efter år var bara en ständig påminnelse om synderna de begått. De visste att blodet från bockar och baggar inte alls kunde försona synd. De såg att det var ofullkomligt. De var tvungna att upprepa detta varje år. De såg att deras egna präster var ofullkomliga. Men de hade sitt hopp om den kommande Messias. Det fullkomliga offret som skrifterna vittnade om. Som skulle komma, lida och dö. Ta deras smärtor på sig. Deras straff på sig. Straffet skulle läggas på honom för att de skulle få frid. Och det var deras sjukdomar han skulle komma och bära. Deras synder som han skulle bära. Och det hoppet hade de. Och de var först med att ha det hoppet före oss hedningar som folk. Så på ett sätt kan det vara sant att Paulus säger vi som före hoppades och talar om sig själv som jude, som israelit och andra judar i församlingen. Men han talar även om hela församlingen, även om hedningar som hade sitt hopp till Kristus. Kanske inte för att de själva visste om det, men de hade det här hoppet i förväg utan att veta om det. I den förflutna evigheten så hade Gud de utvalda i sin åtanke. Och dessa utvalda hade hoppet framför sig i Kristus utan att veta om det. Men vi som först hoppades på Kristus, eller i förväg hade vårt hopp till Kristus, skulle bli till hans ära och pris. Det här var syftet. Igen återkommande här i texten i vers 3, i 6, vers 14, till hans äras lovpris. Det här skulle ske till lovprisning av hans nåd och hans ära. Så de utvaldas frälsning är till 100% säker i Kristus. För det första därför att det är en suverän Guds eviga plan som vi ser i texten. De utvaldas frälsning är till 100% säker därför att det är en suverän Gud som har bestämt det. En suverän Gud som bestämmer och som gör det han bestämmer och som har makten att utföra sin plan och som är pålitlig att utföra det. Vi läser i baptist 1689 års baptistbekännelse om Guds försyn, alltså som förklaras här, att Gud, kapitel 5 i 1689, kapitel 5, paragraf 1, i Guds alltings gode skapares oändliga makt och vishet är det han som uppehåller, dirigerar, disponerar och styr alla skapade varelser och föremål, från den största ända till de minsta, genom sin helt visa och heliga försyn, till det ändamål de skapades till, i enlighet med hans ofelbara förhandskännedom och hans egen viljas fria och oföränderliga rådslut, för att hans vishets, makts, rättvisas, oändliga godhet och barmhärtighets ära ska prisas. Det är andas av Efesierbrevet 1. Gud har beslutat i sig själv om Guds eviga beslut, kapitel 1. Guds skickelse. Gud har beslutat i sig själv från all evighet genom sin egen viljas högst visa och heliga rådslut, fritt och oföränderligt, alla saker som än sker. Fast på ett sånt sätt att Gud genom detta varken är syndens upphov eller har delaktighet i någonting av den. Och i detta visas hans visdom i att leda allting och hans makt och trofasthet i att genomföra sitt beslut. Och enligt Guds beslut, paragraf 3, enligt Guds beslut för att visa upp sin ära i vissa människor och änglar förutbestämda eller i förväg utsedda till evigt liv genom Jesus Kristus, för att hans ärorika nåd ska prisas, medan andra blir lämnade att handla i sin synd till sin rättvisa fördömelse, för att hans ärorika rättvisa ska prisas. Och det här är viktigt, och det här är vad den här textens poäng är, Efesierbrevet. Dessa människor som blivit förutbestämda och i förväg utsedda är särskilt och oföränderligt bestämda, och deras antal är så säkert och definitivt att det varken kan ökas eller minskas. De Gud bestämt ska bli frälsta. Det exakta antalet, de exakta individerna, är med fullkomlig och oföränderligt förutbestämda och säkra att de kommer att bli frälsta. Det är 100% säkert att de Gud utvalt och de som sonen dött för kommer att bli frälsta och bevaras hela vägen till fullkomlig frälsning, till hans nåds ära och pris. Jesaja 14:24. Herren Sebaot har svurit och sagt: sannerligen som jag tänkt, så ska det ske. Det jag har beslutat ska bli verklighet. Hur mycket av det Gud vill ska ske kommer inte att ske. Om Gud vill att någonting ska ske kommer det inte att ske. Nej, det kommer med 100% säkerhet att ske. När Gud har bestämt att någonting ska ske, så finns det ingenting som kan hindra honom. När Gud, som är allsmäktig, som kan göra allting han vill, har bestämt att göra någonting och att någonting ska ske, så kommer det med all 100% säkerhet att ske. Romarbrevet 8:28-30. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. För dem som är kallade efter hans beslut. Det är så säkert att det kan sägas i perfekt eller i dåtid, som om det redan skett. De han i förväg har känt som sina i den förflutna evigheten har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han förutbestämt har han också kallat med 100% säkerhet, så säkert att det är som det redan har skett. De han förutbestämt har han kallat. Och de han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Så säkert som han förutbestämt dem och kallat dem, så har han förklarat dem rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Så säkert som han förutbestämt dem, kallat dem, förklarat dem rättfärdiga, så säkert, så gott som gjort, det är så gott som färdigt, att han har förhärligat dem. Den som är förutbestämd kommer att kallas med 100% säkerhet. Kommer att kallas till tro och omvändelse genom evangeliets predikan. Och de som han förutbestämt och kallat genom evangeliets predikan kommer med 100% säkerhet svara positivt på kallelsen, bli födda på nytt, tro på budskapet, omvända sig och förklaras rättfärdiga av tro. Och de som är rättfärdigade har förklarats rättfärdiga, som är förutbestämda till det, kommer med 100% säkerhet att fortsätta i den rättfärdigheten, i helgelsen, ända till det slutliga uppståndelsen i härlighet och förhärligandet. Det är en suverän Guds beslut, men inte bara det. Inte bara att det är en suverän Guds rådslut och plan. En suverän Gud skulle kunna, om han bara var suverän men inget annat, skulle kunna bestämma någonting men sen skrota den planen och hitta på något annat. Men Gud, den suveräne bibliske guden, den enda sanna guden, är inte enbart suverän utan också trofast och pålitlig, och har satt sin ära på spel. Så de utvaldas frälsning är 100% säker, därför att det är bestämt av en suverän Gud som är trofast och som har satt sin egen ära på spel, sin egen heder på spel, sin egen person på spel. Han har lovat någonting, och om han inte håller det löftet så förstör det hans rykte som pålitlig. Och man kan säga att ja, men Gud, han lovar ut saker men håller aldrig vad han lovat. Men Gud har svurit vid sig själv, och han ljuger inte. Det han bestämt ska ske. När Gud gav löftet till Abraham, detta från Hebreerbrevet, svor han vid sig själv eftersom han inte hade någon höger att svära vid. Han sa, jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Och så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat. Abraham litade på Gud, att Gud var trofast och pålitlig och att det Gud hade lovat, även om det tog tid, så skulle han få det som var lovat. Människor svär vid en som är större än sig själv. Ni vet hur människor svär. De svär vid sin mammas grav. De svär vid Allah. De svär vid sitt eget hjärta. De säger 10 fingrar upp till himlen. Och de svär vid saker som är högre än de själva. Därför att de har inget pålitligt i sig själva att svära vid. Och ofta håller de inte ens de ederna de svär heller. Men Gud, det är inte att man svär vid någonting som gör det bekräftat, utan när det väl bekräftas, när det väl slår in. Men Gud, när han svär, han bekräftar med en ed och svär vid sig själv. För att göra det ännu klarare ville visa för luftets arvingar hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han det med ed. Också detta från samma från Hebreerbrevet. Gud inte bara fattade ett orubbligt beslut, utan han svor vid sig själv och bekräftade det så starkt att han satte sin egen karaktär, sin egen heder på spel. Att om han inte kommer göra detta, då förlorar han ära, då förlorar han pålitlighet, då förlorar han sitt rykte. Så skulle vi genom 2 orubbliga uttalanden, där Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget dit Jesus gick in och öppnade vägen för oss. Så en Gud som är 100% suverän, 100% fast i sitt beslut, har lovat och svurit vid sig själv och satt sin egen ära på spel och lovat att vi som tillhör honom ska med 100% säkerhet bli frälsta. Gud som är pålitlig och inte kan ljuga. Det skulle gå mot hans egen karaktär att ljuga. Om han inte höll det här löftet skulle det visa sig att han ljög och var en lugnare. Men det här hoppet som vi har är så tryggt och säkert. För han har lovat, beslutat och svurit vid sig själv. Och vi har ett så tryggt och säkert själens ankare som Hebreerbrevet beskriver det till. Ett ankare som når innanför förhänget. Ett ankare som är innanför förhänget, som är fast, förankrat, som vi är fast i. Vi är ännu inte där, men snart är vi där. Och dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss. Gud får inte beskyllas för att vara opålitlig och förlora sin ära och heder. Nej, Gud har gjort detta till sin egen äras lovpris. Och de utvaldas frälsning är säker därför att Gud har bestämt det. En pålitlig, suverän Gud. Och till sist därför att de är fullkomligt försonade och tilldelade i Kristus och har del i Kristus. Och det talade jag också om i förra predikan för 2 veckor sedan. Att de Jesus dog för blir till 100% frälsta. Inte nog med att det är en suverän Gud som har bestämt, som utför allt efter sin viljas beslut, som har lovat och svurit vid sig själv och satt sin egen ära på spel. Men det är också betalat genom hans eget blod. Han har förseglat luftet, betalat det som krävdes genom sitt eget blod, som är det perfekta offret för synden. Det är Guds eget blod som vi läser i Apostlagärningarna 20 och 28. Hela den jord var hedar för Guds församling som han köpt med sitt eget blod. Om Gud lovat, svurit, bestämt och även köpt det, då kommer han med säkerhet få det. Den här utkorelsen sker inte utanför Kristus eller utan referens till någonting. Det skulle vara syndare som syndat mot Guds lag, brutit hans heliga lag, som dyrkat avgudar, vänt sig bort från honom, som inte följt Gud, lytt hans bud, som vandrat i fiendskap med Gud, vandrat i fiendskap med andra människor, haft hat mot Gud, mot andra, begått syndiga handlingar mot Gud, mot andra människor. Det var människor som skulle synda, som skulle hamna in under en evig och förtvivlad dom utan hopp i sig själva. Det skulle vara sådana syndare som han skulle frälsa genom att sända sin son och ta på sig det rättvisa straffet som syndare förtjänade där på korset, genom att dö i deras ställe, ta deras straff på sig, ta på sig Guds vrede och lida och dö den död som de förtjänade. Det här låg i Guds eviga plan ända från början, att älska och utvälja och frälsa oförtjänta syndare. Och dessa som Jesus har dött för kommer aldrig att gå förlorade. Johannes 10, 11. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 27. Mina får lyssna till min röst. Dessa utvalda kommer att bli kallade och komma till tro. Jag känner dem och de följer mig. Och jag ger dem evigt liv. De kommer med säkerhet komma till tro. Få rättfärdighet tillräknad. Få evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. De är med säkerhet, har herden dött för dem. Och lika säkert kommer de att följa honom. Och lika säkert kommer de aldrig att gå förlorade. Därför att han har gett sitt liv för dem. Och de kommer att följa honom. Och de är bestämda av det sedan evighet av en suverän Gud. Men idag så tror folk att allt bara saknar mening. Allt som sker är meningslöst. Man tror att det var en stor smäll som skapade världen. Eller påstår att man tror att det var en stor smäll som skapade världen. Av en slump så råkade det existera materia ihopknycklat i en liten boll, som av en slump efter någon tid i evigheten av en slump exploderade. Och av en slump så blev det planeter, stjärnor, solar, himlakroppar, galaxer, svarta hål, allt detta av en slump. Och av en slump så lyckades en planet hamna tillräckligt långt eller nära solen i den här perfekta klimatet för att liv skulle kunna uppstå med vatten. Och av en slump så råkade livet uppstå på något sätt av sig själv, från ingenting. Döda molekyler lyckades av en slump bli, genom tider av slumpartade processer, till djur, fiskar, reptiler, fåglar, dinosaurier och människor. Och allt detta skedde av en slump utan mening. Och till slut kommer Big Bang, den stora smällen, att dra ihop sig igen. Och allting kommer vara slut. Och kanske vänta på en till slumpartad händelse och upprepa allting igen. Det är den ateistiska synen. Men även inom religiösa kretsar och till och med kristna kretsar så tror man att Gud satte igång en slumpgenerator. Man påstår att visst, Gud är allsmäktig och Gud är suverän. Men han har i sitt suveräna beslut bestämt sig för att skapa världen, men sedan sätta på slumpgeneratorn och låta det bli som det blir. Och vad som sker, det sker. Och så fick han, och så råkade mänskligheten synda. Och så blev han tvungen att förstöra mänskligheten i syndafloden, som jag nämnde innan. Och han kom med plan A, plan B, plan C, plan D och försökte allt han kunde för att lappa ihop den trasiga mänskligheten som av sin fria vilja, som han satt igång och gett dem av en slump. Försöka lappa ihop det här. Och till slut så kanske han lyckas frälsa några av dem som han inte alls har bestämt att frälsa, utan de som av fri vilja i teorin skulle kunna kanske bli berörda av att höra budskapet om att Jesus dog för dem och tro på det av sin egen förmåga och vända om från sin synd av sin egen förmåga och fria vilja. Men allting hänger egentligen på en slump. Det är inget bestämt antal, och de som blir frälsta kan förlora frälsningen. Det är inte säkert. Det har ingen mening egentligen. Och allt elände och ondska som sker i världen är egentligen bara ett sorgligt misslyckande som inte en suverän Gud har egentligen velat skulle hända. Så människor saknar mening, tror att allt sker av en slump, det har ingen mening. Men vi har Guds ord som visar, som målar den här bilden i Efesierbrevet och genom hela Bibeln, att ingenting är en slump. Det är inte en slump att vi skapades. Det är inte en slump eller beroende av våran fria vilja eller någonting sånt att vi skulle bli frälsta. Utan vi som är här, som är frälsta, är det därför att det är Guds eviga och suveräna och fasta och bestämda beslut. Och den här församlingen är köpt av Kristus, av hans blod, av Guds blod. Men hur kan du bli förvissad om att du har del i Kristus? Att du är en av de här utvalda? Att du är del i den församling som han köpt med sitt blod? Du kan vara förvissad om att du har del i Kristus som individ, att du blivit utvald och friköpt av Kristus genom att bedöma fastheten i din kallelse. Genom att se, har du hört evangeliet? Har du kommit till tro på det? Har Gud gjort ett verk i dig av sin suveräna vilja som han förutbestämt suveränt? Har han gjort det här verket i dig när du hört evangeliet? När du hört om Jesus som dog, när du hört om omvändelse och tro, har han verkat i dig så att du lyssnat och böjt dig under hans vilja och lyder Gud. På det sättet kan du förvissa dig om att du är utvald och friköpt av Kristus. Och också det, om du är köpt till ett högt pris, du är köpt till ett högt pris av Kristi blod, så ska du ära honom med din kropp. Ni är köpta till ett högt pris, 1 Korinthierbrevet 6:20. Ära då Gud med er kropp. Ära honom med din kropp. Romarbrevet 12:1, så uppmuntrar jag er bröder genom Guds medlidanden att ta fram era kroppar som levande, heligt, för Gud välbehagligt offer, den logiska dyrkan för er. Om ni är utvalda, om ni är kallade och friköpta och kallade, så kommer den här kallelsen ha en fasthet. Ni kommer inse att om ni är köpta till det här höga priset, om Gud så har förbarmat sig över er, så kommer ni att ära honom med era kroppar. Ni kommer att ge honom era liv och ert allt och lägga fram era kroppar som ett heligt offer för honom. Kommer leva med att lovprisa, värda och beundra Gud. Du kommer inte att förhäva dig själv, vara högmodig över att du har gjort goda saker, att du har gjort någonting bra som du har gjort dig förtjänt av frälsning. När du kommer att se att det beror helt och hållet på Guds nåd i Kristus. Du kommer vara ödmjuk inför Gud. Du kommer vara ödmjuk mot andra människor. Du kommer inte sätta dig över icke-frälsta som om du har gjort dig någonting bättre än dem. Du kommer inte att ha trygghet i dig själv eller i ditt eget kötts styrka eller vad du själv kan göra för bra saker som kan få Gud att tycka om dig. Nej, du kommer vara ödmjuk, prisa och värda och beundra Gud för hans nåd. Du kommer också att flitigt hålla ut i det. För Gud som påbörjat ett verk i dig kommer att fullborda det. Och han kommer att verka i dig i vilja och gärning, så att hans verk och vilja ska ske. Och du kommer flitigt arbeta på din helgelse. Du kommer inte ta den här undervisningen om att allt är nåd, allt beror på Guds beslut, och säga att ja, men då spelar det ingen roll vad jag gör, jag kan fortsätta synda. Nej, om du verkligen har blivit frälst, så kommer du också i tacksamhet, kärlek och ödmjukhet att underordna dig hans vilja, söka lyda honom i allting och vara flitig i det och hålla ut ända till slutet. För de som han dött för kommer aldrig någonsin att gå förlorade. Om du hör på detta och om detta stämmer om dig, så har du del i Kristus. Du har del i det här arvet. Du är frälst nu och du är fast i den frälsningen. Du är bevarad i den frälsningen, och lika säkert som du blivit utvald, kallad, rättfärdigad, så kommer du att få förverkliga det arvet som väntar i den himmelska världen i förhärligandet. Du kommer att få din uppståndelsekropp. Du kommer att få ditt förhärligande. Du kommer att få din del i Kristi rike, i den himmelska staden Jerusalem, i den boning som han har berett speciellt för dig i sin faders hus, kommer du till slut att flytta in i. Och du kommer att prisa och lova och ära honom för evigt, perfekt, fullkomligt, heligt, utan synd, utan skada, utan någonting sånt. Och du kommer att se fram emot det. Vad som än får dig att tvivla och grubbla och tänka över saker här på jorden, över att saker kanske går dåligt eller är motgångar just nu, så vet du att din frälsning är säker och fast och bevarad. Och du kommer att se fram emot den dagen. Lidarna här på jorden kommer bara få dig att se fram ännu mer. Och ha din trygghet och tröst i det som sker. För att du kommer att få ditt fullkomliga arv i slutändan. Hämta tröst och trygghet i detta, att det hänger inte alls på någonting du gör, utan på Guds suveränitet och Gud genom Kristus. Att Gud är suverän och trofast och genomför precis allt det han bestämt. Och inte bara det, utan för att du är köpt och friköpt av en Guds blod, av en Jesu död som är av oändligt värde och fullkomligt, att frälsa dig och säkra dig för evigt. Men ni som är förlorade och ännu inte troende, är ni utvalda eller inte? Det finns två sätt att reagera på detta. Antingen att börja grubbla, är jag utvald eller inte? Och sedan i vrede förkasta Gud för att han har utvalt vissa och inte andra. Och så förkasta evangeliet. Det är den ena reaktionen. Att fortsätta i sin synd, fortsätta i sitt hat mot Gud, fortsätta på den vägen mot fördärvet som man själv vill gå på i synd. Eller nu när du hör detta budskap, när du hör evangeliet, lite vatten. Nu när du hör evangeliet, du hör om någon som har dött i syndare ställe, någon som har älskat och i nåd gett sig själv för oförtjänta syndare som var hans fiender, istället dog för dem för att frälsa dem. Du hör nu detta budskap och dess kallelse att du ska omvända dig. Vända om från din synd, vända om från din olydnad mot Gud och underordna dig Gud och lyda Gud och hans bestämmelser i vördnad och ödmjukhet och lägga din förtröstan på Jesus, på honom som dött i syndares ställe. De icke utvalda förkastar, hatar och hånar detta budskap. Men om du är utvald så kommer du att böja dig, berörd av detta evangeliebudskap, finna det vara ett glädjens budskap och böja dig i kärlek och lydnad under den Gud som älskat dig så högt att redan innan jordens grund var lagd så har han utvalt dig i honom. Redan innan jordens grund blev lagd så har han bestämt att dö för dig, att sända sin son att dö för dig. Vi inser nu Guds överflödande nåd och kärlek i Kristus. Att utvälja och dö för oförtjänta syndare. För människor som inte ens gjort någonting gott i sig själv. Människor som syndat emot honom. Människor som gjort förtjänta av hans eviga dom och vrede. Men istället så dog han, sände sin son att dö i deras ställe för att visa upp sin nåd och härlighet genom Kristus. Vi ska avsluta. Så Gud Fadern, han har utvalt oss till att bli frälsta suveränt, med ett beslut som inte kan återkallas, med ett löfte som om han inte skulle hålla det skulle han vara en lugnare och han skulle förlora sitt rykte, han skulle få dåligt rykte. Och inte bara det, han har friköpt oss genom sitt blod, genom sonens blod. Och därför är frälsningen för oss som tror på honom till 100% säker. Och de som lyssnar och blir kallade kallas nu till att vända om och förtrösta på Jesus, inte sig själva, inte på sin egen förmåga, utan endast på Guds löften, och ta emot de Guds löftena att var och en som tror på honom ska inte gå under utan ha evigt liv, och till 100% evigt liv, till 100% säker frälsning som inte kan förstöras eller försvinna. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig. Vi tackar dig för ditt ord och för sanningarna som vi läst om här och hört om. Herre Gud, vi tackar dig för att du har älskat oss så högt. Herre, att det inte var någonting du såg i oss som gjorde oss godtagbara inför dig, utan det var endast ditt eget, din egen goda vilja att visa godhet just mot oss. Din egen vilja och beslut att visa godhet mot oss som förtjänat allt annat. Oss som har syndat mot dig. Att du skulle visa oss den godheten att frälsa oss. Att sända din son att dö för oss. Att ge oss ett säkert och fast arv. Köpt av hans blod. Köpt så dyrt. Herre, vi kan inte förstå varför du skulle ge såna oändliga gåvor mot så oändligt oförtjänta människor som oss. Men Gud, vi tackar dig för detta och ber. Vi ber att vi ska kunna förstå mer och mer och djupet av din kärlek som övergår allt förstånd. Och vi tackar dig och prisar dig att vi kommer att nå fulländningen och härligheten, och att den är säker och fast och förankrad. Och vad vi än gör och vad som än sker, så är våran trygghet säker och våran frälsning säker i dig, i din son. Och nu ber vi att du bevarar oss som du har sagt, som du lovar, som du har lovat. Bevara oss hela vägen ända till förhärligandet. Och vi ber, Herre, för icke-troende ibland oss som lyssnar eller som lyssnar över nätet senare. Att du använder det här budskapet, bristfälligt förmedlat av en bristfällig människa. Men det är budskapet som är kraften till frälsning. Det är Guds kraft, det är din kraft. Det är det budskapet du använder för att kalla dina utvalda. För att kalla dem, för att förklara dem rättfärdiga och förhärliga dem. Och Gud, vi ber att du i trofasthet ska göra detta. Genom din son ber vi, för hans namn och till din nåds ära och pris ber vi. Amen.